Ja, vi lever ju i väldigt speciella tider. Det tror jag inte har gått förbi någon. Utan det som sker nu, det berör faktiskt alla människor på ett eller annat sätt. Och det är inte bara i vårt land, utan världen över. Och egentligen så hålls det en väldig predikan till folk i världen idag, om de har uppfattat detta. För det är ifrån den här boken som vi kan hämta vad som nu sker. Så att man kan säga att det är en predikan som når utöver hela världen. Och den här påverkan, den är ju så kolossal. Så att jag har här en uppgift från Sveriges Television den 2 april. Så kunde man läsa det här på text-tv. Att mer än halva befolkningen är i någon form utav karantän. Kan ni tänka det? Det var 3,9 miljarder då. Och det har ju inte blivit mindre. Utan man har satt världens befolkning i karantän. Det hade vi ju aldrig kunnat tänka oss i början på året. Någonting sånt. Men plötsligt så är det där. Och plötsligt så går Bibelns profetior i uppfyllelse. Och det är det som vi måste ha, det profetiska ljuset över de händelser som nu sker. Alltså detta är ju en historisk tid och kommer att skrivas in i profanhistorien om det hinner skrivas fler historieböcker. Eftersom att det är så påtagligt det som sker utöver hela världen. Så alltså det är dels en historisk tid. Men det är inte bara det, utan det är också en kyrkohistorisk tid. Som vi måste förstå eftersom vi då är kristna. Aldrig tidigare i kyrkans 2000-åriga historia har kyrkorna stängts igen. Och detta vid en tidpunkt när den största kristna högtiden skulle firas vid påsk. Och det brukar vara en rusning till kyrkorna och kyrkorna fylls. Då möts man utav stängda kyrkodörrar. Borde inte det få oss att tänka efter? Alltså detta är en unik händelse. 2020, kyrkohistoriskt, profanhistoriskt också. Och det är ju mycket som följer i spåren utav det här viruset som man börjar bli nästan trött på att upprepa det här namnet. Så är det ju också det att det håller på att förändra människors liv. Så att en fattigdom är på väg. Och det uppger man också då i nyheterna. Att nu så är det ungefär halva jordens befolkning nu och framöver. Och det kommer förmodligen bara öka. Så handlar det om att 3,5 miljarder. Vi är ju 7,7, det passerades nu häromdagen ungefär. Så lever man på 50 kronor eller mindre. Halva jordens befolkning. Ja, det är en väldigt svår situation för väldigt många människor. Och det här berör ju inte bara de fattiga länderna som vi brukar tala om, u-länderna. Utan jag hörde också i Storbritannien, England. Där så är det 3,5 miljoner människor som inte kan leva på ett normalt sätt. Utan man får faktiskt de här flera miljonerna hoppa över ett mål mat om dem. Vi trodde väl inte det skulle kunna bli så i västvärlden och i dessa välståndsländer som bland annat Sverige räknas till. Tack. Så att på flera sätt så är det ju en väldigt unik tid. Och det här är ju inte slutet på någonting sätt. Utan det utvecklas. Och man talar nu om att vi går in i en depression som påminner om 30-talets fruktansvärda depression som skakade hela världen. Ja. Och därför så behöver vi ju ha en höjd beredskap inför framtiden. Och det vill ju det profetiska ordet ge oss. Här har vi ju vägledning. Och Petrus han skriver ju det i sitt brev där att det lyser som ett ljus i en dyster villmark, heter det väl i den gamla översättningen. Eller i ett mörkt rum kanske det heter i den nya. Alltså ljuset. Och vad vi behöver är ljus nu. Vi behöver ljus för nu mörknar det i världen. Och då går det inte komma med falska förhoppningar och uppmuntra människor att det går snart över. Utan vi kan faktiskt vara ärliga och säga att det blir värre. För det är vad Bibeln säger. Så sluta med att inge människor falska förhoppningar. Det måste jag säga. Utan vi behöver nu ett klart och tydligt budskap som får leda till omvändelse. Och det enda hoppet, det brukar vi ju skriva ibland som en slogan. Jesus Kristus, världens enda hopp. Och det är än mer aktuellt att det är på det sättet just nu. Och det är Jesus som vi ska framhålla i den här tiden. Han lyser fram på ett mäktigt sätt. Och hans ord som jag strax ska citera här också. Men först vill jag då hänvisa till en undersökning som är gjord här. Hur man då kan förstå att det här som händer verkligen har ett budskap. Och den är gjord i USA. Och den är gjord av, det var Joel Rosenberg som har The Yeshua Found heter den. Det är en stor organisation. Och ni som känner till Joel Rosenberg så vet ni att det är inte vem som helst. Utan det är en man som Gud har lyft upp. Så att han har umgåtts med ett 50-tal av världens nationella ledare. Han beställde då en undersökning som gjordes i USA. Och då så kom han fram till. Och denna undersökning är redovisad i Jerusalem Post. Denna världsberömda tidning. Så att det är ju ingen smal blaska och det var ingen liten undersökning. Och jag har undersökningsföretaget här. Det är alltså ungefär som vi har SIFO och Novus heter flera sådana här i Sverige. Men de gjorde en undersökning. Gick ut till människor på gatan och de fick då tala om hur de såg på detta med viruset och den ekonomiska nedgången som nu sker i världen. Och då så visade det sig att utav amerikanerna så var det 29% som sa att detta är ett tecken på att vi lever i de yttersta dagarna. Ja. Amerika, de har ju kristendomen verkligen i sin grund och där är det helt naturligt att gå i kyrkorna. Och därför är det ju helt naturligt att man har förståelse för det som står i bibelordet. Jag tycker det var glädjande. Alltså nästan var tredje amerikanare förstår att vi lever i den yttersta tiden. Man frågade också amerikanska judar. Och då var det 30%, 1% högre, som trodde att vi lever i de sista dagarna. Och så frågade man afrikanska amerikaner. Afrikanerna det är ju ett andligt folk och där är massor med kristna. Och där var det hela 40% som sa vi lever i de yttersta dagarna. Det är det som är budskapet av vad som nu sker. Ja, jag bara tänkte den tanken Hur skulle en sådan undersökning sett ut i Sverige? Kanske världens mest sekulariserade. Ibland är vi etta, ibland är vi tvåa i denna fruktansvärda statistik. Alltså i detta landet. Om vi hade gått ut och frågat, hur ser du på de här händelserna? Så hade ju folk bara ställt sig frågande om det skulle förts fram något budskap om yttersta tiden och Jesu återkomst och så här. För det har man ju under flera årtionden sett till att kristendomen har trängts tillbaka. Inte bara plockats bort ur skolorna. Och därför så står man där fullständigt frågande. Och därför så hade väl knappt en sån undersökning gett något utslag egentligen. Men jag tänker också, tänk om man hade frågat bland de kristna, bara ställt frågan i kristenheten. Hur ser du på det här? Så är ju frågan om hur många procent som hade sagt, ja, det här är en uppfyllelse utav de bibliska profetierna. Jag tror att det hade varit betydligt sämre till och med än mannen på gatan i Amerika. Faktiskt. Kanske 5-10 procent, jag vet inte. Det vet vi ju inte eftersom ingen undersökning är gjord. Men ska man se på den undervisning, eller rättare sagt den undervisning som inte har hållits, så måste det ju vara en väldigt stor liten procent som har uppfattat vad som sker. Och det är detta som är så allvarligt för oss kristna. Och det är därför som vi måste verka för att få se en förändring på det här området. Så att vi inte kristna står frågande och säger att ja, vi förstår ingenting. Vi såg inte detta komma, som en politiker sa. Och det är väldigt många kristna som, ja, nej, vi förstår inte det. Vi förstår inte varför det här har kommit. Utan upplysning behövs. Och sedan är det ju så också att det är ju inte så med händelserna. De presenteras, hela nyhetssändningar handlar ju bara om coronaviruset. Det är precis som det inte händer någonting annat i hela världen. Kan ni tänka er det? Utan det är detta coronavirus från början till slut i Sverige och alla möjliga länder. Och någon gång kanske man på slutet fogar in någonting annat. Naturligtvis så händer allt det som har speglats i hela nyhetsblocket tidigare. Det händer ju där bakom. Men allt detta som nu sker i samband med detta virus överskuggar alla andra nyheter. Ja, då förstår vi hur viktigt det är. Och då förstår vi också hur viktigt det är att vi har ett profetiskt seende. För det är ju faktiskt så att när det här sker så presenteras det ju aldrig i den profana nyhetsförmedlingen att det här är en uppfyllelse av profetierna. Och det allvarliga är ju också att många världsliga kristna som inte är införstådda med Bibelns profetier, de bara sitter där och tar emot detta som en nyhetssändning utan att förstå vad det betyder. Ja, för det smälter ju in. Även om det är ytterst onaturligt det som händer, så går det ju ändå förklara att det är ett virus som sprids från människa till människa. Ja, och då så ska jag läsa här ifrån Matteus, det 24 kapitlet. Där Jesus talar om vad som ska ske som tecken på hans tillkommelse. Ja, och då står det så här i vers 7 och 8. Och då måste jag dessförinnan säga att jag läser här ifrån reformationsbibeln. Fall det inte stämmer med den bibelöversättning som du har nu här. Det här är ju en sen översättning på svenska. Och den här har gått in i en grundtext som man menar är mer trogen och återger bättre vad som egentligen sägs. Och det här är inget konstigt med reformationsbibeln. För även den mest världsberömda översättning kan man ju faktiskt säga. Den är känd ända sedan 1611, tror jag det var, King James översättning. Och den finns ju lite mer i modern tappning också naturligtvis. Den har samma grundtext och den har samma ord som jag kommer att läsa här ifrån reformationsbibeln. Så att det här är inget konstigt, utan det är bara konstigt att vi i Sverige, vill jag säga, använder Bibel 2000 exempelvis. För den översättningen skulle jag rekommendera att du plockar undan och tar fram reformationsbibeln eller möjligtvis Svenska folkbibeln. För på många sätt så är Bibel 2000 vilseledande. Det är ju tillsatt utav en statlig kommission att göra en översättning. Och bara det borde ju göra oss ytterst misstänksamma. Staten kommer inte att främja Guds ord på något sätt. Det har vi ju sett under flera årtionden. Så är det också på det här området. Och därför så tillsatte man lärda personer och duktiga som var duktiga på svenska, men som inte trodde på att Bibeln är Guds ord. Så nog har de en modern svenska i Bibeln. Men det finns så oerhört många brister i den översättningen. Och dessutom, om man läser den Bibelkommissionens kommentarer till Bibel 2000. Ja, då avslöjas Bibelkommissionen och deras otro fullständigt. Då står de där. Och därför så läs inte den översättningen och framförallt inte kommentarerna. För då fylls du av otro. Som till exempel när de kommenterar Esters bok så skriver de att det här innehåller inslag av sagomotiv. Ja, alltså ja. Det säger en hel del om hur de betraktar bibelordet. Jag ringde ju naturligtvis upp då bibelkommissionen och fick tala med en av dessa ytterst lärda och professorer och allt vad de hade för titlar och påpekade att det kunde ni väl ändå ta bort den kommentar. I sitt högmod avvisade han detta fullständigt otänkbart. Och han sa det, om det stör din fromhet så är det din sak, menade han. Ja. Men det här är Guds rikes sak det gäller. Och vi ska inte stödja en sådan översättning. Utan vi ska predika ifrån de här exempelvis översättningarna som jag nyss nämnde. Så byt ut så får du en bibel som är översatt av dem som tror på bibelordet. Och därmed också inte har förvanskat det på något sätt. Varken i själva bibeltexten eller i kommentarerna där. Ja. Det blev ett litet sidosprång här. Men ytterst viktigt. Ytterst viktigt. Ytterst viktigt. Vad vi läser för Guds ord. För det påverkar vårt trosliv. Och det påverkar. Och då så ser vi vad Jesus säger här. Matteus, det 24 kapitlet, vers 7-8. För folk ska resa sig mot folk. Och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och epidemier och jordbävningar på många platser. Epidemier, så aktuell var Jesus. Ja, och jag har ju även King James studiebibel med kommentarer där. Och under den så står det ungefär så här, då översatt till svenska. Ytterst få platser, om några, kommer inte att beröras av det som stod här. Och vad är det vi ser nu? Hela världen berörs. Jag vet inte om man kan räkna upp en handfull länder som inte har fått del av det som nu sker. Denna epidemi. Men för att vi ska ha också ett perspektiv på vad det betyder, så behöver vi också läsa den andra versen där Jesus säger så här: men allt detta är början till födsloverkarna. Ja, det får vi ju ett större perspektiv än att bara se de här händelserna. Han säger att det är början på födslovärkarna. Ja, det är ju så att Jesus använder det här språket när, som handlar om när en kvinna ska föda barn. Det vet alla kvinnor som har fött barn, att då så blir det ju värkar. Det är smärtsamt så här. Och värkarna kommer tydligare och tydligare och snabbare och snabbare. Och så förlöses barnen. Det blir en förlossning. En förlossning. Halleluja. Och det är denna förlossning som det handlar om. Och som är så glädjande. Och det är ju så också när ett barn förlossas. Då glöms ju det smärtor som har varit. För det är så överväldigande det som har skett. Förlossningen. Så det gamla är för det som var bakom så att säga. Det har ingen betydelse. Utan det är förlossningen. Och så är det också med oss. Att de här nu födslovärkarna som har börjat. Det har ingen betydelse. Även om de är smärtsamma. Utan vad som är betydelsefullt är. Att det här tyder på att vi ska förlösas ifrån den här jorden. Tänk, vi ska få uppleva en förlossning ifrån denna värld. Ja, och det är ju, vi kan fortsätta använda den här bilden med förlossning och havandeskap. Ett foster då som är i livmodern, det är ju inte fostrets naturliga tillvaro som ska vara för alltid. Att barnet skulle vara i livmodern. Nej, det är ju bara en förberedelse för en helt ny värld än den mörka värld som måste finnas i en moders livmoder. Och det är ju fantastiskt då att komma ut så som ett nyfött barn och sedan när man växer upp och ser denna Guds skapelse. Det är ju en jätteskillnad i jämförelse med att befinna sig i livmodern. Och likaså kan vi använda den bilden att det som kommer att ske när vi förlossas ifrån den här jorden så kommer det ju att vara ett intet i jämförelse med den härlighet som ska uppenbaras på oss som Paulus skriver. Ja, käre gode Gud. Åh, förstår ni, även om vi är födda och har levt i västerlandet så går det inte att jämföra med den. Så se fram emot förlossningen och ta det här budskapet som ett tecken. Snart så går vi in i en underbar tillvaro. Mycket, mycket bättre. Och det är ju väl sin att få lämna den här jorden som bara kommer att bli värre. För det är ju vad Jesus säger, detta är början till födslovärkarna. Det är någonting som har börjat nu. Och det är det jag skulle vilja ha som tema för den här predikan här. Att det här är början, födslovåndorna har börjat. Så kan man säga. Tänk att de har börjat äntligen. Ja, det är ju faktiskt så att när vi har talat om det profetiska ordet här tidigare, tillbaka och tidigare, så har vi alltid tänkt, ja, så blir det i framtiden. Ja, här, det här kommer att uppfyllas i framtiden. Men vi har haft väldigt svårt att kunna inse, och vi har ju inte kunnat säga det heller, att nu sker det. Men nu sker det. Nu är det inte framtiden, utan framtiden är nu. Framtiden är här. Det profetiska ordet går i uppfyllelse. Födslovåndorna har börjat. Det är otroligt att vi befinner oss i en sådan tid. Tänk så spännande. Det här ger ju en väldig färg på vår tillvaro. Den tid, om vi nu får mer tid här på jorden. Och det är det perspektivet som vi ska ha. Vilken oerhörd upplevelse att få leva när början av födslovåndorna har börjat. Och så lätt då att predika. Ja, då är det ju så att Ja, många vill ju bara framhålla att profetierna ligger framöver. Men det kan man inte göra nu. Ja, och då finns det alltid de som är fyllda av otro. Och när de hör ett sånt här budskap så kanske de säger så här. Ja, men tänk om det inte är så som du säger att födslovåndorna har börjat. Ja, jag skulle vilja säga att det är ytterst lite allvarligt i jämförelse med om de har börjat. Det är ju betydligt viktigare att förstå det. Och det menar jag, det har börjat nu. Då måste vi vara med här i direkt här i det här skeendena. Ja, för nu sker det. Nu sker det. Och nu behöver det upplysas. Och jag är så glad över att tidningen Dagen, den kristna tidningen, i fredags hade över ett uppslag i tidningen en stor rubrik. Viruset väcker frågor om den yttersta tiden, stod det. Ja. Och det vore ju konstigt om det inte väcker frågor om den yttersta tiden. När det är skrivet här. Och jag hoppas också att det ska få väcka till ett andligt liv. Och väcka intresset för frågorna kring profetierna och den yttersta tiden. Ja, men vi ska inte spekulera. Kommer nästa, höll jag på att säga, ljushuvud och fylld ut av otro och säger så här att det ska vi inte spekulera. Nej, det är inte spekulation. Det är ju faktiskt bara att läsa innantill epidemier. Ja, det är väl ingen spekulation då. Och när det är en epidemi som går över hela världen så är det inte något litet i något hörn i något land. Så detta tal om spekulationer, det måste tystna och det kommer att tystna. Ja, och när man talar om Jesu återkomst, ja men det har de ju sagt förr, kommer någon annan med sitt otrosargument. Och man upplever sig så väldigt andligt därför att man har predikat om detta förr. Men det har man ju sagt förr. Ja, man kommer samma dag som Jesus kommer på himmelens skya, så kommer man att stå där. Ja, men det har man ju sagt förr. Alltså detta är det så skrämmande. Och det behöver verkligen skaka om och väcka oss. Hur länge ska allt detta få fortsätta med detta otrostal? Ja, dels så begrundar det ju sig på den helt enkelt uppfattningen att man vill inte att profetierna ska gå i uppfyllelse. För det stör ju sina planer för den planering som man har om att få fortsätta och bygga upp sitt välstånd med allt vad det tillhör och allt detta som vi har kunnat ha under årtionden tillbaka. Och man ser hela tiden fram emot att det blir väldigt roligt. Det blir väldigt intressant att få vara med om detta. Ja, det är ju faktiskt så att hos en världslig kristen så har det varit det stora glädjeämnet. Faktiskt, att, oh, nu ska vi få uppleva det, nu ska vi göra det, nu ska vi bygga det och vi ska köpa det och så vidare. Ja, och det är klart att då så blir ju det profetiska ordet väldigt störande. Och då vill man inte höra det. Och därför så säger man, nej men det har man sagt förr. Nej, det är väl inget konstigt det som sker. Nej, det är en sak vad man inte vill tro. Det förändrar överhuvudtaget inte det som nu sker och det profetiska ordet. Tänk att man kan bli så förblindad. Det var jag läste nu här om sistens hur man i Tyskland, några tyska ledare, Gud bevara oss för sådana ledare. Då så sa man så här. Nu ska vi sluta att tala om Guds vrede. För det är ju faktiskt många bibelställen som man då får stryka över. För Guds vrede över synden, den är våldsam. Och den som bär på synden går mot ett evigt helvete. Så därför vredgas Gud över synden. Han älskar människorna. Han vill rädda henne ifrån synden. Ja. Och det förändrar ju inte saken då om man slutar att tala. Och det är faktiskt då mer om Guds vrede än Guds kärlek, har jag läst någonstans. Någon har undersökt detta. Så att det blir en väldigt mager, uttunnad bibel som man får. Jag tycker det är nog tunn förkunnelse. Att man skulle stryka det. Men då var det en där. En person utav alla. Han sa så här när de hade bestämt eller la fram det förslaget. Nu ska vi sluta och tala om Guds vrede. Då sa han så här. Försvinner det då om vi slutar tala om det? Ja, hur dum kan man vara egentligen? Det är väl ingenting som försvinner om vi slutar tala om det. Det är bara det att vi bedrar människorna med ett helt budskap som är grundat på Bibeln. Och så är det också med det profetiska budskapet att Jesus kan komma när som helst. Det förändrar inte saken när vi har kommit så långt i Guds tidskalender. Det är ju lika dumt som någon skulle säga så här i juli månad att ja, jag tror att det är juli månad fast kalender på vägen visar att det är december och att året snart är slut. Det bara visar ju att man inte är med i sin tid i kalendern. Och om vi inte har det här perspektivet här också på det profetiska ordet så visar det ju att vi inte har förstått Guds kalender. För hans ord går i uppfyllelse. Nu. Och hans kalender, den är ofrånkomlig. Och det är också det som står här som Jesus säger. Vi berömmer oss och predikar om Jesu ord och framhåller Jesus. Och det ska vi göra. Men då ska vi också framhålla allt vad Jesus har sagt. Och då säger ju faktiskt Jesus i versen innan som jag läste, den sjätte versen. Detta måste hända. Ja, det måste hända. Tror vi på Jesu ord så tror vi också på att det inte går att tiga bort. Det går inte bort förklara, utan detta måste hända, säger Jesus. Och då böjer vi oss inför detta. Och det som väntar, det uppenbarades redan för profeten Daniel i hans uppenbarelse som han fick av Gud. Och det skulle vara intressant att tala med detta i det 9:e kapitlet och den 26:e versen. Han såg ju redan för 2500 år sedan vad som skulle hända nu och som händer i dessa dagar. Och det var att det skulle komma en förödelse över jorden. Och då så fick han detta budskapet och skrev ner det i den versen 9:26. Förödelse är fast besluten. Ja, det är Gud som har sett detta och det är fast beslutat. Och vad är vi då? Som små människor som tror att vi skulle kunna ändra på det. Det är ju faktiskt likadant med klimatförändringarna och den katastrof som nu sker i naturen. Den är ju förutsagt profetiskt. Ändå så är det många glada optimister som tänker vi kan förändra det här. Ja, och likaså att man tänker bort eller inte predikar om den vedermöda som finns beskriven här i Bibeln. Ja, det finns mycket att säga här. Jag ser att tiden går här. Men om jag fortsätter här. För man vet inte om det är fler tillfällen att predika om det här. Annars kunde jag ju tänka så här. Ja, men jag skjuter det till en annan gång. Vi har ingen löfte om att få hålla med predikningar. Hörrni, utan låt oss predika som det vore den sista predikan. Och låt oss vända oss till Gud som det vore det sista vi gjorde på den här jorden. Ja, då kommer vi ju till detta bedrövliga tillstånd som råder i Sveriges land. Det finns ingen anledning att försköna det. När man i profana undersökningar kallar oss kanske det mest eller näst mest sekulariserade land. Ja. Och där kan vi ta del av en hel del av den skulden. För vi har anpassat oss. Kristenheten har blivit sekulariserad. Och därför så har man inte kunnat hejda denna sekularisering. Det finns bara några som kan göra det. Och det är den levande Gudens församling när den befinner sig i den ställning som den ska göra. Och som vi ser i apostlagärningarna när de gick ut och predikade och påverkade hela samhällena, förstår ni? Ja, dessa enkla människor. Men de var fyllda av den helige ande. Så när det står på ett ställe i apostlagärningarna och dessa enkla människor kom där. Det är dessa människor som vänder upp och ner på hela världen. Ja, det kunde man konstatera. Människoliv blev förvandlade. Och vi som bara har Sveriges land, hur mycket mer skulle inte vi kunna påverka Sveriges land? Så att det heter dessa är dessa människor som förändrar Sverige. Och nu är kallelsen tillbaka till en andeuppfylld kristendom med böneliv där man ropar till Gud om att bedja och ropa till honom om väckelse och rening för sin församling i det här landet. Nu räcker det inte med att tända stearinljus, vill jag säga, utan nu handlar det om att gå ner på knä och bedja till Gud. Står inte en ställe i Bibeln att vi ska tända stearinljus i vår bekvämlighet istället för att böja knä och be. Däremot så står det överallt att de böjde knä. Därför böjer jag mina knän, sa Paulus. Kunde han göra det så borde vi väl också kunna göra det. Nej, då är det smidigare att ta fram en tändsticka och tända ett ljus. Eller pilla på ett radband. Det står inte heller någonstans i Bibeln. Låt oss skala bort det här som bara har blivit ett religiöst mönster som vi mättar oss med och tycker oss vara så väldigt andliga fast vi då bara blir religiösa. Ja. Det behövs en reformation, det behövs en förändring och den förändringen måste ske nu. Nu! Det finns inte, som jag sa här, det finns ju faktiskt ingen garanti för någon förändring. Och därför så är det dags att vi alla på ett och annat sätt bidrar. Det räcker inte med en och annan. Det skulle ljuda i varenda kyrka i Sveriges land det här budskapet. Och tränga igenom församlingarna. Och ju fler röster som det är, ju mer kommer det att ge avtryck här. För tillståndet, varför det är så här på det profetiska området, det är ju faktiskt för en utebliven förkunnelse. Så enkelt är det. Det finns ju de som hör av sig och säger, ja, vi hör aldrig budskapet om profetierna, tidens tecken och Jesu återkomst. Ja, det är klart att då har man ju ingen förståelse för det som sker. Det vilar ett väldigt ansvar att ta bort så stor del av profetierna, alltså av Bibeln som innehåller den profetiska undervisningen. Det är oerhört ansvar. Då har vi ju ingen kompass och ingen vägvisa och ingen karta för oss just när vi behöver det som mest. Så därför skulle jag vilja vända mig till dig, du som lyssnar, kanske evangelist eller pastor eller präst. Predika detta nu medan du kan och väck din församling medan du kan. Annars så kommer det vara en sovande församling som blir tagen på sängen. Och det bästa av allt att man kanske blir kvarlämnad därför att man lever kvar i sin världslighet. För hur skulle en världslig kristen kunna vara en andlig kristen. Alltså det är ju antingen eller. En världslig kristen är en världslig kristen. En andlig kristen är en andlig kristen. Och hur skulle en världslig kristen kunna ha en andlig förståelse? För det ligger ju på det andliga planet. Det är ju omöjligt. Det är ju faktiskt rent av omöjligt. Så tillhör du en världslig kristen så har du ingen chans att ha förståelse för det. Du kommer att förkasta det. Och du kommer att tycka ja, att det, han som talar nu, ja, men det kan ju inte vara rätt. För det hör jag ju inte i min församling. Och teologerna, de har ju inte haft uppe det här. Så, ja, det är väl just också detta som för det tredje, om vi nu tar dels då att man inte vill tro det, dels så är det den uteblivna undervisningen. Och dels för det tredje den felaktiga undervisning som har gått ut och som har haft en påverkan på de senaste årtiondenas utbildade pastorer. Och där har du den tredje orsaken till att det är tyst. Därför att de har utbildats till att inte förkunna på detta sättet. Och uppenbarelseboken här. Och då finns det ju en speciell bok som heter Lammet och odjuret. Som har använts i den här undervisningen. Och jag har läst den och jag har fått göra många anteckningar här. Faktiskt. Och stryka för. Och här skulle jag väl strukit över. För betoningen här är, och jag citerar här bara, och jag har ju tagit upp det bland annat i min bok När kommer Jesus. Där ger jag en rad exempel och där namnger jag också denne teolog. Jag har inget emot honom, jag ber för honom och jag har skrivit till honom. Tänk om vi kunde stå fram tillsammans. Vad det skulle skapa om i det här landet med ett väckelsebudskap. Jag har inte fått något gensvar. Jag har bjudit hem honom också. Så att det inte är det. Men i denna bok, Lammet och odjuret. Så har du den så kan du förpassa den till papperskorgen. För jag har flera bibelkommentarer över uppenbarelseboken. Inte i någon av dessa kommentarer har jag funnit den undervisningen. Och i överhuvudtaget inte sett antyds i någon annan utav kommentarerna. Det finns ju massor med kommentarer. Ja. Så jag bara frågar hur troligt är det att en svensk teolog har mer ljus över uppenbarelse än alla dessa samlade kommentarer genom tiderna. Som har förstått att den yttersta tiden är beskriven i uppenbarelseboken. Ja. Och då så jag skulle kunna ta exempel men ni kan ju läsa det själva här. Men då så skriver han så här: varningen för odjurets märke blir ytterst en varning för kejsarens maktsystem. Han lägger nämligen en betoning på att det Johannes skriver det är för sin samtid och det romarriket som då behärskade. Och därför så ville han ge ett budskap och en varning för kejsarens maktsystem. Den varningen behövde säkert inte ges för det kände de av hur de blev martyrer och upplevde den fientligheten som fanns ifrån kejsaren på romarriket på den tiden. Och därför så kodar Johannes budskapet, skriver han. Men så står det ju inte faktiskt utan Gud, alltså han blev angiven att skriva ner vad han såg och hörde. Han sa inte att koda, nu ska jag koda här så att inte romarriket begriper det här. Nej, jag tror inte romarriket, jag tror att romarriket, ett väldiga rike hade annat för sig än att läsa någon pergamentsrulle ifrån Johannes. Det tror jag faktiskt så att det tror jag inte på. Och det ska han inte heller tro på. Och så här säger han också. Ondskan i uppenbarelseboken. Lyssna. Gestaltas alltså av Rom. Och av de romerska kejsarna. och ytterst ifrån Satan själv. Ja, alltså, ja, vore det så att ondskan vore begränsad till en romersk kejsare och det systemet, då så hade det inte varit så farligt. Nej, men så är det inte. Och först i det tredje kapitlet ifrån slutet av boken så skriver denne teolog: innehåller även profetia. Även, ja. Ja, det vore väl konstigt om evighetstillståndet inte vore en profetia. Men kan ni tänka att så långt har det gått i okunnigheten och förvillelsen. Så jag hörde att man var samlad på en plats. Och då sa en i styrelsen så här: att jag tror att vi lever i tusenårsriket. Eller minst i början av det. Ja, då vore det inte något att se fram emot. Tusenårsriket med en pest som sprids över hela världen. Ja, men man kan ju tycka och tänka vad som helst. Och hur tokig uppfattning som helst. Tusenårsriket, då är det fred på jorden. Då kan lamm beta tillsammans med varg. Det fungerar inte nu. Nej, så bara det. Ni såg ju vargen som dödade en människa i Kolmården. Ja, bara en sån händelse är ju att man kan stryka över att vi befinner oss i något tusenårsrike. Eller i början av det. Jag säger det inte för att vara kritisk, men jag säger det med bedrövelse faktiskt. Och det är den här förvillelse som vi nu kan uppleva och se frukterna av, både en utebliven förkunnelse och en felaktig förkunnelse. Ja, det, ja, jag skulle kunna hålla på, men nu ser jag tiden har gått här. Men ja, vad ska vi göra? Ska vi sitta passiva? Nej, det var rätt svarat. Det var någon som sa nej. Och det är ju faktiskt så. Utan nu ska vi vara aktiva. Nu ska vi tjäna Herren. Och här behöver Gud oss faktiskt varenda en. Faktiskt varenda en. På olika sätt så kan vi förklara bibelordet. Och om jag bara finge skjuta in här, med tanke på att jag arbetar med tidningen Flammor, ta hem flammor och dela ut till människor så att de kan sitta ner i lugn och ro och läsa här. Och om det får bli ett nytt nummer så håller jag på att ha börjat där. Och det är klart att det handlar ju om det som Jesus har sagt här, den här epidemin och allt annat i sitt sammanhang. För det är ju just i sitt sammanhang som vi måste förstå det här. Och det är där bristen är. För då säger någon otrosmänniska: ja, men epidemier, det har vi haft förut. Ja, precis som om det vore någon upplysning. Visst har vi haft det. Men inte i det sammanhanget inför Jesu återkomst. För det är då Jesus talar om det, inför sin återkomst, och att detta är början på födslovåndorna. Och den här sista tiden, den kan man också avgränsa speciellt till efter från och med 1948 och därför. För en förutsättning för att Jesus ska komma, det är att judafolket återvänt till sitt land. Och att de har en stat där nere. Så det är det i sammanhanget. Och det har jag predikat om för. Och den här generationen, säger Jesus. This generation på engelska. Det är den som kommer att få uppleva det här. Och den generationen som såg detta under 1948 kommer inte att dö ut. Jag lägger ut detta i den här boken som jag har skrivit. Den kommer inte. Det är den generationen. Det är den här generationen som det här budskapet är aktuellt. Det är vi som lyssnar till budskapet nu. Ja, tack Jesus. Det säger jag också. Tack Jesus att jag är född i den här tiden. Och får predika det här budskapet. Det är ju hur lätt som helst, det är ju svårt som jag säger här att sluta predika. För att det är en sådan bredd och så tydligt. Så ser man inte detta, då är det mycket, mycket allvarligt. Och då är det Jesu uppmaning som lyder, om vi ändå har respekt för Jesus, vad han skriver i det sista sändebrevet. För det är det sista och det är betecknande för den sista kristenheten. Då står Jesus utanför, han vill komma in. Han vill vara herre i församlingen. Det handlar inte bara om att sjunga att Jesus är herre. Det handlar att han är det i våra liv. I vår handel och vandel. Då står det så här. Och man hade ju inbillat sig. Åh, vi har allt, sa man i församlingen. Vi är rika, vi behöver ingenting. Ja, så är jag rädd att det är i Sveriges land med alla dessa fina kyrkor. Om en verksamhet som maler på. Ja, men du förstår, vi behöver ingenting. Vi har ju jättebra kyrka. Vi har en organisation som fungerar. Och vi planerar. Vi planerar halvårsvis i förväg. Allt fungerar så jättebra. Så vi har allt under kontroll. Men frågan är om den heliga ande har kontroll över en sådan församling. Och att man förstår sitt tillstånd. För Jesus säger så här. Jag råder dig att du köper ögonsalva. Andens ögonsalva så att du kan se. Och då var det en helt annan bild. Du är naken. Du är fattig. Du är ömkansvärd. Men tänk om det finns nåd och tid för oss i Sveriges land att omvända oss ifrån den nakenheten och den ömkansvärda tillståndet. Så att vi får tag i andens ögonsalva. Ja. Du köper, står det. Det handlar om att man betalar priset. Den finns inte på apoteket här nere och köpa. Utan det priset, det handlar om ett böneliv som man ger till Herren. Man ger utav sin tid, man talar med Gud. Och då så kommer den heliga ande in i våra liv och förvandlar oss ifrån världsliga kristna till andliga kristna. Från världsliga kristna som är blinda till andliga kristna som är seende. Åh, jag fröjdar mig redan. Åh, må detta nu få ske en verklighet. Från detta ögonblicket, halleluja. Så att man kunde få glädja sig mitt i all bedrövelse. Över ett kristet uppvaknande. Och det är väl detta som vi väntar på. Ja, väntar på väckelse, säger en del och sitter så här vid kyrkkaffet. Jag väntar på väckelse. Jaha. Då får man vänta om man inte böjer sina knän och ber till Gud. Det är ju Gud som väntar på oss att vi ska bedja ner den heliga ande. Det sa Jesus. Spring inte ut nu och sätt igång någonting. Utan förbli i Jerusalem. Till dess den heliga ande kommer över er. Och de hade bönemöte i 10 dagar. Ja. Det är annat än hänggruppernas 10 minuters bönemöten. Hörrni, eller 15, i bästa fall 20 kanske. De bad i 10 dagar, så föll den heliga ande. Och vi är ett resultat av detta. Och vi kan läsa det i apostlagärningarna. Och det är dit vi ska sträva. Låt oss göra det var och en. Det här var ingen domedagspredikan, utan det här var ett glatt budskap. Halleluja! Snart ska vi förlossas. Till det stora mötet. Halleluja. Tänk att få sjunga i denna miljonkö. Lammets, Mose och lammets sång, förstår du? Ja, halleluja. Vi tycker vi har bra sång ibland. Men Mose och lammets sång. Ja, det blir halleluja. Och då behövs det inga omvändelsepredikningar. Eller väckelsepredikningar. För då är vi bärgade. Har du din sak klar med Jesus ikväll? Eller du som tittar? Det är den stora frågan. Annars missar du alltihop. Hela ditt liv har varit fördärvat. Och du går på den breda vägen. Som till fördärvet går. Ordet helvete står där ju också i våra moderna översättningar. Ja, det är Jesu ord. Hur man kan förvränga det och förvanska det och ta bort det. Det är obegripligt om man säger att man predikar Jesu evangelium. Nej, låt oss återvända till Jesu enkla budskap. det frälsande budskapet genom Jesus Kristus och honom alena. Halleluja. Nu måste vi nog prisa Jesus här. Det ska vi ju få göra sen i himlen. Men det är härligt att få börja här på jorden. Det är väldigt härligt som man inte känner sig fumlig i himlen. Nej, och det kommer vi inte göra, för där är vi fullkomliga. Halleluja! Då kan den tyste som aldrig har bett högt, men som ändå har varit gudfruktig, vara med och stämma in i det här som är som dånet av stora vatten. Har ni varit i ett vattenfall någon gång? Halleluja! Åh, halleluja! Ja, det är något att se fram emot. Och vi kanske inte behöver se fram emot det här så länge. Utan snart är det förverkligat. Vi knäpper våra händer. Vi knäpper våra händer. Och vi tackar Jesus för underbar frälsning. Vi tackar Jesus för underbar frälsning. Gör det. Prisa honom, du som är frälst. Åh, du som har varit en världslig kristen. Och känner att du inte har förstått det här. Prisa Jesus att du har tagit del av det här budskapet. Det är ingen tillfällighet, utan Herren vill förvandla dig och resa upp dig i en andlig ställning nu i den sista tiden. Halleluja, halleluja. Tänk att du får komma i elfte timmen och få samma lön, det som har kämpat på missionsfält och hela sitt liv. Och kanske 100 år, och så kommer du och du ska få uppleva samma salighet. Som alla som har kämpat så länge. Ja, det är nåd. Det är det som kallas nåd. Det är det som kallas nåd. Och du som, ja, är en sovande kristen. Förmodligen har du inte sett det här budskapet. För du skulle aldrig kunna tänka dig att sitta och titta på en predikan om du inte hade behövt göra det. Utan du läser din deckare och dina veckotidningar och allt möjligt. Och tittar på Netflix och allt det här som du kan hålla på med. Så jag tror att de flesta sovande kristna, de skulle inte ens tänka sig det här. Men jag vill säga till dig som är en vaken kristen och har lyssnat det här. Tipsa gärna om Vetlanda Friförsamlings hemsida. Där det finns en mängd av predikningar som du kan ta del av. Till de som aldrig har varit på väckelsemöte. Det finns ju inte annonserade väckelsemöten. Utan det är gudstjänst. Man ska fira gudstjänst. Ja, bara fira här. Det låter ju lite ytligt, tycker jag. Men man ska hålla gudstjänst. Med Gud i centrum. Ja. Så tipsa det här. Så att fler kan ta del av det. Ditt tips kan vara av avgörande evighetsbetydelse. Och du som kanske om en händelse ser det här, eller har fått det tipsat, som inte är frälst. Nu är det tid att lämna sitt liv till Gud, verkligen. Det är ju också sånt där som man alltid skjuter på, skjuter på, skjuter på. Men snart är ju de tillfällena slut. Nu har du en möjlighet att göra upp din sak med Gud genom Jesus Kristus. Och uppleva hans frälsning. Hör gärna av dig. För det står genom mun, genom ton och munnens bekännelse blir man frälst. Bekänn för oss att du har tagit emot Jesus. Så ska du få uppleva den glädje och den sanktion som blir när du säger det. Nu har jag beslutat mig att följa Jesus. Halleluja. Ja, käre Gud. Ja, Herren kallar på oss. Vem vi än är och hur vi än har det. Herre, vi vill komma inför nådens tron här, Fader i himmelen. Käre Gud, vi känner och förstår med vårt förstånd att vi behöver nåd. Allesammans, jag behöver nåd. Alla som har lyssnat och tittat behöver nåd. All vår egen rättfärdighet är som en fläckad klädnad. Kära Herre Jesus, här kan vi inte komma och säga att vi är så duktiga. Nej, Herre, vi är beroende av dig, Jesus, och den försoning som du brakte på Golgata kors, halleluja. Och som vi ingenting kan lägga till eller dra ifrån. För du sa att det är fullbordat. Det ropade ut där du hängde på korset. Och nu är det fullbordat. Och det är fullbordat till dig som inte har trätt in i denna frälsning och denna försoning. Du behöver inte göra någonting mer än att gå in i försoningen. Ikläda dig Kristus, halleluja. Så kommer Gud och ser dig i Kristus. Och då ser han inte dina synder, vad du har gjort. Då duger du. Och den enda räddningen är i Jesus Kristus. Som Paulus skriver, i Kristus Jesus. Och därför vill vi vara där, Jesus. Vi vill vara i dig. Kära Jesus, vi vill förbli i dig, som du säger. Den som förblir i mig och i mitt ord. Vi kan inte skilja på detta. Och säga att vi förblir i dig och förkastar en del av ordet. Den som förblir i mig och i mitt ord, säger du. Jesus, vi håller före ditt ord. Vi bekänner oss till ditt ord. Och vi tackar dig för att vi har fått predika ditt ord här ikväll. Och nu ber jag att du ska öppna människors hjärtan här och kalla på dem. Och dra dem till dig så oerhört starkt. Så att de inte får någon ro. Förrän de får frid i sitt hjärta. Och den friden är bara du som kan ge på blodets grund. Och därför ber jag, håll efter möte. Giv ingen falsk frid. Tillåt ingen falsk frid. Du ger ingen falsk frid. Men tillåt ingen falsk frid och trygghet få finnas hos någon av oss. Utan att vi får se, Herre, oss i ordets spegling. Och följa det ord som du har sagt. Att vi rannsakar oss själva. Håll efter möte och hjälp oss med denna rannsakan. Tack Jesus. Vi tackar dig för det som sker nu på andens område. Det är ett andligt verk. Det är inget som vi kan göra eller som vi är delaktiga av. Utan det är ditt andliga verk. Och jag beder att ordet ska få bära frukt. Det är du som är den som giver frukten, både 30, 60 men också 100-falt. I Jesu namn jag ber för detta. Tack och lov, käre Jesus. Tack Jesus, låt det ske. Och jag vill säga det till dig som har tagit emot Jesus nu här. Hör av dig. Och jag ber dig, träd rakt in i Jesu tjänst. Du kommer att gå förbi väldigt många som har varit kristna under många år. Och Herren vill välsigna dig, Herren vill tända dig, Herren vill använda dig. Du behöver inte någon teologisk utbildning. Absolut inte. Du har anden och du har ordet. Halleluja, tack och lov, halleluja. Så gå in i tjänsten, gå till ditt arbete imorgon, halleluja, var ett ljus där. Eller på skolan, eller var du än befinner dig, så börjar en process där Guds ande verkar till väckelse och välsignelse. Ja, vad välsignat hörni. Ja, vi får verkligen vara glada och tacksamma till Jesus. Vi kunde varit de som hade varit utanför alltihop det här. Det är bara nåd Herren kallade oss. Och genom nåd så svarade vi ja. Men låt oss tänka på detta. Så att vi kan tänka på dem som inte har kommit dit. Utan kan hjälpa dem. Kära Jesus, må Herren få använda oss. Och bruka oss. Han vill leda oss. Ja, du behöver inte hitta på och tänka. Nej. Herren leder den som går bedjande fram, står det. Ja. Det är därför så många har kommit på villovägar för att man inte har bett. Men Herren leder den som går bedjande fram. Det behöver man inte tänka ut. Ja, plötsligt är man där och man är där man möter den människan. Så låt oss bedja och vandra med Jesus. Den korta sträcka som är kvar. Ty nu har födslovåndorna börjat. Det är det glada budskapet, faktiskt, att snart är förlossningen. Amen.